enchanté.
Varmt välkomna till Toto 5. Det är onsdag den 7 juni, eller lillördag som Florence, min dotter, skulle säga. Eller hur, Florence? Det är lillördag idag. Hon nickar med här, hon är med i studion. Det är ju så, det är sommarlovstider strax, Robin.
Det är underbart här. Vi ska väl gnugga en vecka till här ungefär. Sen startar cirkus sommarlov. Då är det full fart på alla fronter.
Såg på Josefin Kahles Instagram. Du sitter här bredvid mig, att det var någon slags båtfest här igår, eller?
Ja, här i studion. Nej, men precis, det var det ju. Det är ju Sveriges nationaldag, så att, nej, men det var en båttur. Så att jag var ju inte som du, Wilbacher, och såg matchen på plats.
Nej.
Men det första jag gjorde när jag kom hem var ju att gå in och se den.
Ja.
Ja,
ja, men Josefin pratade ju såklart om cupfinalen igår.
Ja, det nämnde jag inte ens. Nej, det var cupfinalen.
Nej, men det borde ju alla som lyssnar på det här, ja, förstå. Men, jag tänker att vi börjar såklart med cupfinalen och tar oss vidare framåt. Vi närmar oss den där trupputtagningen från Peter Gerhardsson, som jag känner är typ den som folk är mest spända på någonsin hittills, med tanke på vad som har hänt med damfotbollen de senaste åren, med tanke på de spelarna som har kommit upp i Sverige, de unga spelarna. Vi har pratat om några, kommer säkert komma in på några här idag också. Och intresset, dels för allsvenskan, dels för våra stjärnor som är ute och spelar i några av de största lagen i de stora ligorna i Europa. Det har hänt något med damfotbollen som gör att den här samlingen eller den här trupputtagningen blir extra intressant. Håller du med, Robin?
Nej, men verkligen. Vi är
konkurrensen är större än
tidigare. Och vi kommer då med den här cupfinalen från gårdagen i ryggen, en Champions League-final som avgörs av en Fridolina Rolfö. Om vi inte kan ta momentum från detta och ta liksom alla jävla stora kliv in i någon form av fotbollsframtid med detta i ryggen, så vet i tusan om vi någonsin gör det. Men jag känner väl själv, och jag tycker också man märker snacket på ett helt annat sätt, även på kanske folk som inte tidigare har haft samma intresse för det, att snacket är något helt annat inför den här sommaren. Så det är jävligt skoj, och det är nog tuffa val för Gerhardsson kring hur mycket spets och kanske då talang man ska titta på i form av en del unga spelare kontra rutin som han nog också vill ha med. Och så lite skadebekymmer på några spelare, behöver man då täcka upp med extra positioner eller extra spelare på vissa positioner, och hur mycket man vågar. Men jag hoppas han vågar en del i alla fall.
Alltså det måste vara sånt pyssel. Undra om det är liksom fram och tillbaka, prosit.
Ah.
Alltså om det är mycket att man liksom ändå har en hyfsad riktning, eller tror att det är mycket liksom, man ligger sömlös, men det där måste byta, alltså att det är mycket fram och tillbaka. 100%. Alltså jäklar vilket pyssel.
Sömlös. Framförallt, men det man inte får glömma bort, nu är en rutinerad guideskapare på Expressen och har pratat mycket om trupputtagningar de senaste 15 åren och det man landar i, och det är viktigt att påpeka att det ofta är spelare 18-23 som vi pratar om.
Okay.
Alltså en startelva, där pratar vi inte om trupputtagning. Och många av de här spelarna som kanske kommer med då, som spelar 18, 19, 20, 21, kanske inte spelar så mycket. Men det gäller ju att ha en trupp där man har alternativ om någon skadas. Så att det finns spetsegenskaper kanske, att man kollar på spel 21, 22, 23. Mm. Att de spelar spetsegenskaper som faktiskt kan bli användbara även om det bara är 5 eller 10 minuter. Mm. Det är bara någonting man glömmer bort, för att i diskussionen kring vilka ska med så landar vi ju att men hon har ju en bättre säsong än vad hon har. Mm. Spelar 19 liksom i Gerhardssons trupp. Mm. Jo, fast vi får in någonting annat med den här spelaren.
Nej, men precis. Och sen tror jag i detta har jag satt själv. Jag har en 23 personer stark trupp. Vi kan avsluta den lite senare. Nej, men vi håller på den lite. Men just där, som man ändå är inne på, jag hade ju gärna sett att spelare 21, 22, 23 kanske var de där spetsegenskaperna. Men sen har vi samtidigt ett par spelare som Caroline Seger, någon Elin Rubensson som bara var på bänken igår till exempel. Spelare som jag tror Gerhardsson vill använda, men vet han inte riktigt vad han får ut av dem, då måste han kanske ta höjd för att istället spela lite safe med spelare som ska kunna ersätta dem. Och då är frågan hur mycket du vågar gambla i form av spetsspelarna istället. Så det är, jag tror det är tuffa val och jag tror vi kan riskera att, eller riskera, men vi kan ju landa i en lite kanske tråkigare trupp på pappret än vad vi trodde för några veckor sedan.
Ja, vi får komma in på din 23-manna sen och så utgår vi från det. Du nämnde seger. Jag vill bara för våra lyssnares skull, som inte riktigt har koll, informera om att hon inte var med i truppen mot Växjö där man vann med 7-1 Rosengård. Jävla glow-up på dem för övrigt. Hon spelade 20 minuter mot Örebro, satt på bänken mot Hammarby. Och ja, det är där vi står. Det är ingen spelare som är redo att spela 90 minuter i VM. Hur mycket vill man ha med en ledare? Alltså om man tänker bara att hon då eventuellt skulle vara spelare 23 i den här truppen. Mm. Men det blir ju också en sjätte mittfältare, en central mittfältare eller någonting sånt också som vi pratar om. Så, och ja, andra skulle kunna få chansen så att säga. Jag vet inte.
Nej, nu ska det ju ha varit sjukdom här mot Växjö och inte samma problematik som tidigare. Så det är väl lite förmildrande omständigheter. Men, men som du säger ändå, att lita på henne från start och att hon spelar mer eller mindre varenda minut, det ska vi nog inte räkna med. Samtidigt så har vi då redan ett skifte där vi troligtvis inte alls, nu hörde jag någonting om att Hedvig Lindahl hade varit tillbaka i träning med Djurgården och då öppnas väl den där lilla dörren på glänt att hon är med som en trea, men det tror jag inte hon kommer vara, och att klippa banden till både Hedvig och Seger inför samma mästerskap, det tror jag inte man gör. Så jag tror, så länge Caroline Seger i stort sett kan sätta fötterna i ett par fotbollsskor, så kommer hon vara en del av den där truppen som åker. Sen behöver man väl kanske då snarare titta på ett extra alternativ för att täcka upp för henne, beroende på hur mycket hon kan spela.
Vi kommer tillbaka dit. Bryggan över till cupfinalen heter Jennifer Falk. För om vi hade två målvakter igår så var det ju ganska tydligt, och jag tycker att det var tydligt under säsongen också, att den bästa av de två målvakterna är den fantastiska före detta Capo-spelaren Anna Tamminen, som jag tycker är allsvenskans bästa målvakt nu, ganska överlägset.
Ja, jag vet inte om vi kan fiffla till henne ett svenskt pass, men hon hade ju varit given i en landslagstrupp just när vi...
Hon har ju spelat i Åland, det är nära Finland, men hon kommer ifrån, alltså som ungdomsspelare så var hon ju i Capo. Varför kan jag det? Jo, jag stod med Capos akademichef i fredags och kollade på en akademiträning här i Stockholm. Och då pratar de om Anna Tamminen som gammal Capo-spelare. Jag tycker hon bara, jag ville bara ha det sagt. Jag tycker att hon är så jävla
bra. Det ska väl verkligen vi få sagt, såklart.
Ja, nej, men, och jag tycker då, alltså, på tal om Jennifer Falk, att kanske inte riktigt hennes bästa match, och jag skulle inte känna mig mega trygg med henne i mål nere i Australien.
Nej, och det är väl fortfarande inte, det är ju i alla fall inget som är kommunicerat med kring hur Gerhardsson tänker kring Falk och Cecilia Musovic och vilket val han gör. Sen såklart Falk också, hon har haft ett bra försvar framför.
Alltså det är en bra mål, va?
Vi ska ändå lägga till att de har alltså släppt in 3 mål i seriespelet Häcken och släpper in 3 mål mot Häcken, eller mot Hammarby i finalen. Så det är väl snarare det som sticker ut, och sen är det ju däremot kanske sättet man släpper in något av de här på, framförallt i det tredje, i kommunikationen mellan henne och Rybrink och allt som händer där. Men överlag så är det ju såklart, det är en bra målvakt.
Ganska mycket Rybrinks mål kan jag tycka.
Mot Tamminen här, det kan vi ju vara tydliga med.
Men jag vill börja ändå i inramningen, för det var fan fantastiskt igår på Tele2. Det var stort tryck inför den här matchen, och återigen då till Simon Sandström och de som har skapat den kulturen, skulle jag vilja säga, som finns kring Hammarby Dam, är helt otrolig. Och jämför man då med den stora rekordmatchen, detta blev ju rekord för Svenska Cupen.
Men vad hade vi 2020 där?
Ja, 18,5.
Ja, 18,5.
I derbyt mot AIK.
Ja, just det.
Skillnaden var att det var sol. Det var liksom nationaldag. Mm. Det var folkfest på Söder innan matchen.
Alltså jag såg så mycket fina klipp också. Dels bussmottagningen. Alltså det har man varit på som liten kid. Och det är ju fantastiskt. Och bara den grejen. Jag bara kände med tjejerna så mycket att få sitta där och bara gå ut sen på Tele2. Och något jag alltså verkligen måste ha sagt också, som jag typ reflekterar över. Jag vet inte om det låter negativt, men jag menar det verkligen inte negativt, för det är så positivt. Men jag glömde bort att det var liksom en dammatch jag satt och tittade på.
Men jag förstår
att,
precis.
För att jag hör liksom... Det är sån stämning och puls rakt genom hela matchen. Hammarby-fansen låter rakt genom hela matchen. Trots liksom en 0-0 första halvlek, så är det men är det liksom ett alltså herrmatch där du att titta på.
Ja, ja, men,
och då upplevde jag också att tempot kändes, alltså i vanliga fall så hör man inte så mycket, man kanske hör spelarna mer när man sitter och tittar. Det känns liksom ganska doft ibland för att allt bara blir så tyst. Så att allt bara kändes så...
Hela inramningen på matchen, även från tv-rutan, kändes som en större 100%. Match. Jag tycker att man kan jämföra faktiskt lite med de pandemimatcherna som var på här. Här.
Jag kände exakt samma sak. Ja, för det är de man går till. Och då var ju här, med all respekt, om du generaliserar här och dam fotboll, då var ju här fotboll också skittråkigt att titta på. För det var inget.
Men det är ju det, exakt. Nej, och det blir inte tryck. Och det, man upplever då som att matchen, vad är det här liksom så? Men så fort det bara kommer lite jävla pur, alltså det... Det var otroligt.
Ja, men så vi pratade om förra veckan också, att det har hänt någonting med känslorna även ute på planen i takt med att publiken har börjat komma till matcherna också. Mm. Och att det är lite grinigare. Alltså det var ju en cupfinalstämning ute på planen. Det var en pokal att vinna. Mm. Och där kommer också liksom känslorna utanpå. Och dessutom tre sektioner mer eller mindre fulla då med Hammarby-supportrar. Alltså, och de får ju även med sig sittplatspubliken väldigt bra även i den här matchen. Att det är liksom gröna, vita, Hammarby och det sittplats ställer upp. Och, nej men det var riktigt, riktigt bra tryck igår. Och också cred till då Hammarby dams supporterkultur, så här, som vi pratar om, men att de också har skapat en egen tifogrupp. Mm. För att det tifot som de gör, men det kanske inte är det bästa man har sett, kan man säga så här. Jo, men det här är en nystartad tifogrupp. De har inte tagit någon hjälp från här supporterna så att säga, från ultrasgrupperna som normalt sett går på här, utan de har skapat det där själva. Så att så här, de har verkligen byggt en egen liten verksamhet som har blivit en stor jävla verksamhet på det. Och det var många som var på matchen igår också, som var på dam första gången. Så att fylla kanalplan här framöver med Hammarby som ligger i toppen och som precis har ett cupguld, det kommer inte vara speciellt svårt. Och där är det ju karneval och folkfest egentligen varje match. Mm. Så att man pratar om så här, hur ska vi bygga damfotbollen? Jo, men att organiskt bygga någonting är alltid starkare än att PR-reklammässigt liksom bygga någonting. Så att vi får en sån här match i en cupfinal och det kablas ut i precis alla medier. Alltså det gör ju någonting, tycker jag, som är mycket starkare och mycket stabilare att bygga damfotbollen på framåt. Snarare än då att hela tiden... Ja, men vi ska jobba på alla plan. Vi ska jobba för en mer jämställd fotboll. Jag och Gusten pratade om det i Toto Balotto här senast. Alltså, man ser på intäkterna som kommer i Champions League på damer. Där man definitivt från UEFA-håll, som pratar väldigt mycket om jämställdhet, kan göra någonting, kan kraftsamla mycket mer. Även om det... Jag förstår att det finns en marknadsekonomi i det här också. Men man kan göra mycket mer där. Men i grunden... Att få en sån här match, så finns det inget bättre skyltfönster. Självklart för Hammarby-supporterna så blir det extra boost. Men för hela Sverige. För jag menar, när Norrköping ser det här, när AIK ser det här, när Djurgården ser det här och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, men det är klart att man vill vara där själv och skapa den där stämningen. Det är det som har byggt vår herrsupporterkultur. Från 90-talet när jag började gå på AIK, 92. Och genom 90-talet så var det ju liksom 5000 på Råsunda. Och sen så kom ju influenserna från Sydeuropa och man byggde ultraskulturen på ett sätt som har gjort att vi har den inramningen vi har. Nu börjar det komma över till dem.
Nej, och jag tror också, om vi tar den sportsliga aspekten i det och att vi bygger det samtidigt, så tror jag också det för Hammarbys del i detta var väldigt skönt. För jag tror det ändå har funnits en viss nervositet i Hammarbyled att några av de här Tele2-matcherna kanske har varit lite för stora, om vi ska inte kalla det jippo, men att det har blivit för mycket fokus på annat ibland och att det har varit lite sportsligt svårt för dem att svara upp till det när man har kommit ifrån tryggheten på kanalplan. Här tycker jag att Hammarby visar med all tydlighet att de nu var väldigt förberedda på att spela inför stor publik, hantera den pressen, ta sig an matchen på samma sätt som man hade gjort på kanalplan. Och man var redo för det här, så det här var både folkfest, men det var också en folkfest som smittade av sig ner på plan, satte snarare fart på ett Hammarby än att det påverkade dem och gjorde att någonting låste sig. Och det är väl också nästa steg i detta, att alla spelare ska bli mer och mer vana och bekväma i att spela inför den här typen av inramning också. Så nej, det var en match som på många sätt och vis förhoppningsvis har satt ton för saker framåt.
Men vad trodde ni då? Trodde ni att det skulle sluta som det gjorde? För jag tycker ändå att Häcken är så bollskickliga. Vi har sett dem verkligen prestera bra i liksom vår damallsvenska. Mm. Så jag var liksom helt... Alltså jag tänkte att det här blir lik. Alltså jag var inte alls. Men sen så vet jag också att det är en jävla... Eller inte för att jag var med om att spela på plan med så mycket publik. Men det är ju skillnad att gå in och få den backen i ryggen som Hammarby har såklart.
Men de fick ju målen ganska rätt tycker jag också. Och så fick man med sig publiken och fick... Liksom lyckades få med sig energi på planen, det som Robin säger, att kunna verkligen kunna lyftas av det trycket. Precis. Som var. Och Häcken då tvärtom.
Men det är nog inte heller helt lätt att bara lyftas av det eftersom att pressen blir enorm och man är ganska ovans. Men det gör de ju väldigt bra, men också första halvlek där vet jag inte, ja, alla mål kom ju i sista halvlek.
Jag trodde ju såklart Häcken, jag trodde på Häcken innan. Ja. Jag tror att... Liksom det som påverkade mig mest var de senaste omgångarna i Allsvenskan och så som Hammarby har sett ut och tagit, ja men de tog en ganska knapp seger mot Peking som där jag tycker att de var klart bättre, men det var ändå fortfarande knappt. Det har varit lite styltigt och man har åkt på ett par plumpar. Piteå borta tycker jag kanske väl var den värsta, den som svider mest liksom för Hammarby tror jag. Där man faktiskt är det bättre laget, men lite sämre självförtroende inför den här cupfinalen. Och det tycker jag är starkt av spelarna och alla i Hammarby att kunna kliva ut i den här matchen och ändå få en ganska jobbig första halvlek tycker jag, med Häcken med mycket boll. Och sen kliva ut i andra och städa av det lite som de gör.
Nej, men jag tycker i första halvlek, där ser man ju, jag tycker ändå man ser att det är två så bra lag. Och sen som du säger, i kamp, jag tycker man ser på en spelare som Rosa Kafaji till exempel, just det här med inramning och vad det betyder för henne att komma tillbaka till Stockholm. Det
var inget hyschande igår.
Nej, det var inget hyschande, men det var en jävla attityd redan från början och man såg hur förbannad hon var på saker och ting under hela matchen, vilket jag kunde uppskatta. Men i första halvlek tycker jag det är två bra lag lite som tar ut varandra. Men sen när vi väl pratar om spelare som då växer i den här miljön så visar ju Madeleine Janogy att hon då har en annan nivå i sig när det kommer till krita. Och hon är ju planens gigant på alla sätt. Maika Hamano fortsätter ju vara fantastisk såklart i allt hon dirigerar och styr på den där fotbollsplanen. Men Janogy med... Ja, men med hennes skalle, och jag tror att hon har nog haft den här matchen lite i kalendern sen avstängningen där mot Djurgården. Hon missar ju då toppmötet, eller kom ju tillbaka till toppmötet just mot Häcken borta, inkastad från ingenstans och inflygen efter att ha, enligt Josefin, kanske suttit och supit på förmiddagen innan hon åkte ner.
Exakt.
Så jag tror att hon har bara sett att den här matchen blir min chans att visa hur jävla bra jag är, och det gjorde hon med eftertryck.
Och man unnar henne verkligen det, för att det är lik man ser också som hennes kära spelarkollegor anser. Hon är ju en ledare, alltså i både gruppen och på planen. Och det var så härligt också att se att alltså, mål nummer två hon gör är ju rysningar. Ja, apropå vad vi pratade om förra gången, att man älskar ju när det skjuts. Och hon bara lägger in dojan liksom. Alltså inte bara försöker passa fram, utan hon går på känslan, lägger in vänsterfoten och den träffar så fint. Det är det vackraste jag sett på länge. Men också hennes fantastiska placering hon har i straffområdet i det första målet. Hon är liksom ändå ganska punktmarkerad, men hon är liksom så brunkig och lyckas nicka in den där ändå. Så hon gjorde en fin match och två helt otroliga
mål. Men det
mål.
Roliga, jag måste bara ändå säga det, hon gör fin match. Men jag tycker det var en period jag kände att fan, Hammarby ser bra ut. Och det är många spelare som är, men de är bra här. Mm. Men fan, Janogy får steppa upp alltså. Hon satte en touch, ja, men hon hade många felpass, hon tappade boll. Och sen så kom det där målet då som liksom höjde det lite. Sen fick hon ju gå ut och så bytte man in Folkesson istället. Ja. Men jag tyckte hon hade en ganska svag match.
Nej, men,
fram till målet.
Ja, och så kommer från en cupfinal med två mål och haft en svag match är väl ganska skön. Vi vet vad hon är satt på planen för att göra. Det är ju för att avgöra.
Ja, men förstår du vad jag menar?
Men jag kör på vad du säger, men jag tror också det var som sagt en match som för henne betydde väldigt mycket. Hon ville väldigt mycket, och det kan ju såklart göra att det låser sig i vissa delar av det. Men när hon har fått in 1-0-målet så ser vi vilket självförtroende hon har för att sen trycka upp tvåan också.
Nej, men det är också så här, om vi nu ska prata om trupputtagning och landslag. Nu är väl Janogy given. Hon har inte varit given, men hon är ju såklart given. Men att gå från den första halvlek när det studsar lite fel och sen så kliva in och vara avgörande, det säger någonting om positionen också som man har som forward.
Ja, men nu är det rätt.
Du behöver inte alltid vara 100% i ditt passningsspel och i det felvända spelet. Gör du två mål i en cupfinal, då är din uppgift. Då är du matchens lirare.
Ja.
Det tycker jag verkligen hon var också. Och det som du säger, det andra målet där är ju i stor, stor klass. Mm. Hon kan vända upp där från ett ganska svårt läge. Hon är ju typ felvänd.
Ja, hon hämtar bollen bakom sig nästan när hon trycker upp den.
Ja, och liksom bara få till då enda maskan hon kan sätta den i för att Jennifer Falk inte ska ta den. Det är ju den där bortre krysset. Mm. Alla andra skott tar hon ju mer eller mindre. För att det är lite för långt ifrån mål för att sätta den låga. Det är lite för långt ifrån mål för att liksom kunna trycka den nära målvakten och hon inte ska rädda den. Och så hittar hon maskan där borta.
Nej, fantastisk. Hur tyckte du annars det var att följa Maika Hamano igen? Styra och ställa från centralt?
Men i klass. Jag kan tycka att så här, ibland, nu satt jag väldigt högt upp, så kan jag tycka att hon ser lite långsamt ut i den långa löpen när det blir löpdueller sådär. Men hon har så jävla bra teknik, så det spelar ingen roll. Hon förhåller sig så bra till motståndare hela tiden. Så att hon är en ganska liten kropp och sådär. Borde inte vara så stark i närkampen när man ser henne. Jag går ju förbi henne par tre veckor på kanalplan varje vecka, och när man ser henne så har jag liksom större, starkare, mer muskliga spelare i mitt 0-9-lag sådär. Men alltså hon gör det så bra balans, och just det här förhållandet mellan boll, motståndare, henne själv och första touchen, vad gör hon med bollen när hon får den? Jag är ju henne till en absolut världsspelare.
Men sen har hon en otrolig kombination också, tycker jag, av att vara väldigt duktig på att se spelet långt i förväg. Alltså hon har, vad kallar man det för? Att man är en
spelförståelse.
Bra spelförståelse. Mm. Det tycker jag verkligen att man ser. Men sen är hon ju också väldigt smidig och skicklig. Alltså hon är
Och det är ytterligare en sak här som måste in för att du ska bli en världsspelare på en offensiv mittfältsposition. Och det är avslutet och tillslaget. Alltså, har du inte det, då kommer inte poängen komma heller. Men hon har både höger och vänster fot. Hon har spelförståelsen när hon vinner den bollen att sätta den precis under ribban, för hon förstår att det är där bollen måste hamna. Går en ribba in, men jag tror att det är jätteplanerat. Det är mer att det går 10 cm lägre ner. Hon har full kontroll liksom, på det avslutet, vart den ska gå. Men man har ju sett henne göra många olika typer av mål också. Jag tycker att ett av hennes liksom, otroliga mål som hon har den här säsongen är det är väl mot Peking när Jonna Andersson som slår en frispark bakom backlinjen. Och hon tar ner den med fel fot. Ja. Och liksom drar den lågt, stenhårt med vristen. Bam in. Det kanske inte ser så mycket ut för världen. Men det är jävligt svårt när bollen kommer bakifrån. Och suga ner den på det sättet som hon gör. Och få ett snabbt avslut. För det är en sak som är så otroligt viktig i fotboll. Att du har jävligt kort tid mellan första och andra touch. Att det går fort.
Nej, men alltså,
det vet jag så här, många tränar på och sådär. Att korta ner, kapa hundradelar från första och andra touch. Otrolig där också.
Nej, men båda målen mot Norrköping, precis som du säger, det var ju kanske ingen fantastisk match för Hammarby i fredags där. Och man har väl, hade väl tankar lite på den här cupfinalen kanske. Men när man då har Maika Hamano, hon sätter ju den första, trycker hon ju själv upp i krysset för att kvittera till 1-1. Och sen avgör hon ju med det målet som du är inne på. Det visar ju också den spetsegenskap att ha den lyxen att kanske inte behöva som kollektiv vara fenomenala i 90 minuter, men så har du hennes spets där hon antingen kan avgöra själv eller avgöra genom att sätta upp sina lagkamrater. Jag har så svårt att se hur Chelsea inte ska vilja ha tillbaka henne direkt till säsongstart egentligen. Jag vet inte exakt hur det där...
Som jag förstår så är lånet på hel säsong, och sen så gör väl kanske Chelsea vad de vill. Men lånet, det är bara viktigt
att säga. Ja, jag vet att lånet är på en hel säsong, jag har så svårt att säga Chelsea se henne vara så här bra redan och inte vara sugna på att ta henne till säsongstart. Just med tanke på att det är efter ett VM, det kan vara spelare som är lite slitna, det behövs lite mer rotation än vanligt kanske i början på den nya säsongen. Men det är ju superlyx för både Hammarby och Damallsvenskan så länge vi får ha henne kvar här.
Och hon har en ganska hyfsad period då sen U20-VM i höstas där hon varit turneringens spelare. Något slags mega utnämnande. Hon gjorde 4 mål, 1 ass på 6 matcher. Kommer till Hammarby, har nu gjort 10 mål. Alltså utöver allt fint hon gör i spelet, assister och så vidare, så har hon alltså gjort 10 mål. 6 i ligan, 4 i kuppen. Så det är ju en utveckling sedan U20-VM fram till idag, som dels är ganska kort tid och som har gått spikrakt uppåt. Och allsvenskan får inte glömma bort det här. En av världens bästa ligor fortfarande. Och kommer fortsätta vara det också. Ska jag säga. Eftersom vi hela tiden tar fram nya spelare.
Nej men verkligen. Och det måste vara så otroligt enkelt att spela fotboll i den där. Ja, men om vi säger trean framför i Hammarby. För du kan gå brett och så hittar hon in mellan innerback, ytterback i ytor som du bara kan löpa på. Hon kan trä in den centralt. Hon sätter tempo om Hammarby behöver vila eller om Hammarby behöver ställa om. Det är nog den bästa vi har sett på många år i den här serien i alla fall.
Ja, det tror jag. Och känslan är att utvecklingen knappast kommer stanna av. Jag vet inte hur mycket mer fysisk, man pratar hela tiden om det här i fotbollen, att Premier League är så fysisk. Jag vet inte om den är så jävla mycket mer fysisk än damallsvenskan.
Nej, absolut inte. Jag tror hon klarar av att med liksom de fysiska förutsättningarna hon har kan hon redan nu gå in även då i de absolut. Hon kan gå in i Chelsea direkt också, det är jag rätt så övertygad om.
Några andra prestationer från cupfinalen så där som ni tycker sticker ut. Vi pratar lite kort där om Rosa Kafaji i Häcken. Tycker hon gör en bra första halvlek. Kommer bort lite med hela Häcken såklart. Ja, alltså när Hammarby är bra i andra.
Jag saknade henne. Alltså, hon gör ju det bra. Men jag hoppades också på. Det här är hennes hemstad. Och sen så älskar jag henne för att hon kommer från AIK. Men det är ju speciellt för henne. Vilket hon sagt själv många gånger också. Det här att möta Hammarby. Och jag hade hoppats att hon fick in ett mål. För det hade varit kul att se om hon liksom skulle hyscha publiken då, hade hon vågat det?
Alltså 1-0 absolut att hon hade kunnat gjort någonting. Så 3-1. Men 3-1 tröstmål hade det nog inte blivit någonting.
Men jag har ju till och med haft tankar när jag har sett henne att så här, fan du skulle kunna gå till en VM-trupp. Alltså för att jag tycker att hon har gjort så fantastiskt, alltså riktigt fina mål och jag tycker att hon, alltså jag älskar ju henne. Mm. Men
hon är ju också U23 landslagets, alltså den spelen U23 landslaget som kanske har stuckit ut mest. Och då pratar jag dels om prestationerna där, men också i allsvenskan tillsammans med Winberg.
Ja. Nej, och när jag gör min 23-manna matematik så är det nog Winberg eller Kafaji. Jag har plats till en av dem i alla fall. Sen får vi väl se vem jag väljer, men jag vet inte vem som stärkte sina aktier bäst just igår. Winberg klev
ju nu skadade sig Winberg med en soja efter den. Hon stod i solglasögon,
bärs
i handen och hade ju rullade runt med en stor högtalare också.
Hon var så taggad, så härligt.
Och där var det ingen snack om att det är match i helgen. Nej. Så det blir lågt firande, utan det var full körning på Södermalm igår.
Hon sa ju också det, såhär, vem tar täten på festen? Det gör jag, sa hon. 100%.
Nej, så vi får väl se det, men det kanske till och med blir plats för båda, vi får säga, men någon av dem kommer att vara i den där truppen.
Spännande. Mm.
Jag vill också hylla den familjära pitchningen. Det var någon som skrev på Twitter igår, tycker jag. Det var lite kul att det var den mest familjära pitchningen man har sett. Man har ju problematiserat de här pitchningarna tidigare i herrfotbollen. Häcken senast då, cupguldet i Mjällby.
Men vänta, vadå pitchning? Vad menar du nu?
Att de hoppar in på planen efter
match.
Jaha,
okej.
Okay.
Ja. Jaha, det kallas pitchning.
Jajamän. Nej, men och att de hoppar in. Och det var liksom tvååringar på axlar. Det var lite bengal. Det var liksom blandat så som damfotbollens supporterkultur lite ser ut nu också. Jag såg då fotbollslag hoppa in där. Känner igen några spelarna från Stellas klubb. Och det var ingen som problematiserade ut. Fan vilka härliga scener vi har här. Spiken försökte då inte få alla upp på läktaren som de brukar få. Alltså, ska vi ha någon prisutdelning här nu så måste ni gå upp på läktarna igen. Då hade ju förmodligen folk gjort det. Men utan det var så här, kan ni backa lite?
Men hur fint var inte de bilderna när de ska ta emot priser? Det är så en tjock halvmåne runt om. Alltså det var verkligen fint. Jag blev liksom så här...
Ja, men så den familjära pitchningen som inte problematiserades. Och, nej, men, så otrolig stämning överlag. Historisk match. Inte historiskt bara på rekordet, utan liksom historisk stämning skulle jag vilja säga på en damfotbollsmatch. Jag har aldrig varit med om att det sjungs på det sättet. Det var bättre stämning än vad det var
på
den där derbymatchen som har rekordet för publik. Och där väger in. Så att flytten av cupfinalen från Kanalplan till Tele2, det var det bästa man hade kunnat göra för damfotbollen. Jag tror att resultatet i slutändan, oavsett vilket lag man håller på, också var det bästa för damfotbollen. För att då fick vi hela det här firandet som var ett riktigt firande med supporterna.
Och har man inte sett det här så gå verkligen in och kolla. Matchen ligger ju kvar på C More. Det finns säkert på YouTube, Twitter.
Och alltså, väldigt mycket bilder och så, såklart ute på sociala medier från spelare och ledare och supporter som var med på plats. Och att det här föder ny publik. Och jag är ganska övertygad om att jag pratar om all publik och allting som har med damfotbollen att göra. Att shit, kan det vara så här kul? Jag tror att det är många bajare som kände igår som inte var på plats. Fan, det där kanske jag skulle ha gjort på nationaldagen.
Och de som för första gången var och såg damfotboll, fan det här vill jag göra igen.
Exakt, exakt. Så på 5 års sikt kanske är så att damerna också får flytta in på Tele2 lite oftare.
Ja, och för Hammarby-fansen är det ju ett sätt att få fira titlar också. Så det är väl skönt om de kan börja på damfotboll istället.
Ja, det här var ju då första titeln på 24-25 år.
Ja, så de vann ju senaste cupguldet i alla fall, var väl 95, föddes jag.
Det var lite roligt för att i banderollen som man hade till tifot så stod det vi har faktiskt vunnit ett cupguld förut. Det var liksom så här, kollade på Wikipedia, vi har vunnit ett guld tidigare. Liksom. Och så hyllade man 2 av då spelarna från det. Det guldlaget var ju för övrigt på plats igår också. Tyckte jag också var liksom bra jobbat av Hammarby. Ja, visst. De var inbjudna som liksom lag med coach och alltihopa. Så det var också liksom vackert. Men från det då, Robin, skulle du inte kunna liksom hoppa på den där 23-mannatruppen? Du säger att det är Rosa Kafaji eller Winberg.
Ja, jag har nog inte plats till båda två i en trupp i alla fall. Men jag tänker, jag kan väl dra lite tankar och så kan väl ni få studsa om det är någonting ni tycker att jag missar på. Men vi har Jennifer Falk och Cecilia Musovic. 2 av 3 platser är ju spikade där. Sen tror jag det blir Tove Enblom. Örebro-målvakten har varit med de senaste trupperna. Det lär bli hon kanske som tar den tredje ifall vi inte överraskas då av att Hedvig Lindahl åker med som någon form av mentalt stöd i den där trion. Annars Nathalie Björn, Amanda Illestedt, Magdalena Eriksson, Linda Sembrant känns givna. Jag går på Stina Lennartsson och Hanna Lundqvist som ytterbackar, Jonna Andersson och Amanda Nildén också. Sen Elin Rubensson, Filippa Angeldal, Hanna Bennison, Caroline Seger, Kosovare Aslani, Fridolina Rolfö, Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius, Madeleine Janogi, Rebecca Blomqvist, Olivia Skog och Rosa Kafaji. Det ska vara 23 spelare.
Men det här är ju, det båda är inte gott. Alltså jag blir astaggad. Det är många riktigt fina spelare där ju. Eller alla är ju bra så, men alltså, det här kan väl gå långt, tror ni inte det?
Ja, alltså start framförallt återigen, lite som Thomas vinner på tidigare. Vi kan nog diskutera spelare 19, 20, 21, 22, 23 kanske. Men när vi sen sätter ihop det till en 11 så tror jag alla tar ut ungefär till 99% samma 11. Och då, så länge vi får hålla den skadefri och alla är redo så är det ett
jättebra lag. Ja, det är det, skador. Jävla skador alltså.
Ja, då är det enda som... Jag känner lite den där truppen då i och med att jag går ändå väldigt mycket på den där startelvan. Det blir en annan diskussion som vi får sen, vilka vi tycker ska spela. Jag har Olivia Skog i jätteform och jag tycker att hon är närmare den där startelvan. Nu har hon ju startat i mästerskap, men hon är mer självklar den där startelvan än vad hon varit kanske någonsin tidigare. Även om konkurrensen har blivit större.
Ja, och jag tror väl, jag tycker ju att ytterbackspositionerna är lite av ett problem här. Jag tror också det kan mycket väl vara kanske Anna Sandberg i Häcken istället för Amanda Nildén. Hon har haft en skadefylld säsong i Juventus. Vi får väl se lite där. Och då kan jag väl tänka mig att man istället startar med någon form av trebackslösning med Nathalie Björn, Amanda Illestedt och Magdalena Eriksson. Och då kan ju Rolfö användas till vänster om vi ställer upp det i någon form av 3-4-3, 3-5-2-variant, precis som hon har gjort i Barcelona. Då är det svårt att ge plats till Skog däremot, som också vill komma från den vänster ytterpositionen. Och sen är väl det som jag tror kan ligga Rosa Kafaji i fatet och Matilda Winberg också, om det är hon man väljer istället. Men det är kanske då den här mittfältspositionen där Rubensson och Seger, lite skadebenägna, Angeldal, visst hon är ju supergiven men ganska ensam annars på det där centrala mittfältet. Hanna Bennison har återigen inte haft en dundersäsong och då kanske man vill ha med något alternativ där. Och där har ju faktiskt Julia Ruddar gjort det riktigt bra i Hammarby. Är dessutom möjlig att spela på väldigt många positioner. Så jag börjar känna lite att hon kanske står ändå och knackar på den där dörren som ett jävligt flexibelt alternativ. Och det är väl på pappret en tråkigare uttagning än Rosa Kafaji, men kanske klokare sett till hur många minuter man ändå kan tänkas ge Kafaji i den här mästerskapet.
Om man ställer dem mot varandra så är ju Winberg mer fart, alltså mer genombrottsspelare än vad Rosa Kafaji är. Så att jag tror att det kommer landa i någon slags beslut i så fall, om det nu även i Gerhardssons huvud står mellan de två spelarna. Vilken spelartyp behöver jag? Det Rosa Kafaji har visat, tycker jag också, i Allsvenskan, det är ett tillslag på bollen, spelförståelse. Alltså, hon kan spela på en nummer 10-position, hon kan spela 8. Hon kan spela lite längre fram också, i och med att hon är målfarlig. Och inte helt värdelös genombrottsspelare heller, skulle jag säga.
Nej, och med tanke på ytterligare skadeproblemet, vi har haft en Kosovare Aslani som varit borta väldigt länge också. Nu var hon ju tillbaka och spelade sista matchen för Milan här under säsongen. Och där är kanske Rosa Kafaji den som ändå liknar henne mest i spelstil också. Mm. Så det är om man tittar på ett alternativ där för henne.
En spelare som vi inte pratar så mycket om, har pratat så mycket om under det senaste året, är ju Hanna Bennison. Och hennes utveckling i Premier League. Vad säger du om det, Robin?
Ja, och det är väl tyvärr då snarare icke-utvecklingen, om vi ska vara lite taskiga. Det känns ju som att vi fortfarande väntar på det där genombrottet som, vad var det, Goal, som utsåg henne till den största talangen i damfotbollen för, är det 2 eller 3 år sedan. Och vi har väl inte sett det där genombrottet riktigt än. Det är klart att hon har liksom blivit en lagom etablerad Super League-spelare som gör sitt jobb och som fungerar hur bra som helst i den miljön. Men den unga talangen vi såg lämna Rosengård för ett par år sedan var ju en spelare med spetsegenskaper på ett helt annat sätt. Och det har ju inte riktigt levererats eller synts på det sättet som vi hoppades på. Hon kan till och med faktiskt leva farligt i den här truppen ifall man tittar på. Får ni ju inte heller lika, om vi pratar om de andra mittfältarna som kan sitta lite bättre kanske i sina utgångspositioner, så vill ju Bennison kanske röra sig lite mer. Och då kan det vara att man vill titta på något alternativ. Sijoti Olme till exempel är kanske lite enklare i sin spelstil, mer än liksom rak ersättare till en Rubensson typ, och kan vara att Bennison får till och med det tufft att ta en plats i truppen.
Vi hör ju pysslet som är framför oss.
Ja, men verkligen.
Det är bra.
Ja. Ja, men du är inne på andra delar här också. Hur ska vi spela? Är det ett 3-5-2 liknande Sverige? Fyrbackslinje? Vilka går in då? Och det handlar ju, tycker jag, väldigt mycket om att få ut maximalt av liksom den här spelartruppen. Inte så mycket vad en tränare gillar att spela, om ni förstår vad jag menar. Att det finns en tydlig skillnad däremellan. Att jag tycker att det är de bästa landslagscoacherna som tittar på en trupp och sen så får man helt enkelt använda sin kunskap och kompetens till att skapa en stark startelva.
Ja, och ska vi lite kort bara dra en potentiell start. När jag tänker det spelarmaterial vi har just nu, så är det ju, landar ju som sagt i en trebackslinje med Nathalie Björnerman, Ilestedt och Magdalena Eriksson. Trots allt, sen vill jag ha Rolfö till vänster, Johanna Rytting-Kaneryd till höger. Sen tycker jag väl att Elin Rubensson helt fit for fight. Jag tror att sen kan det mycket väl lika bra bli Caroline Seger, men en av dem tillsammans med Filippa Angeldal på inom mittfältet. Kosse tillsammans med dem, lite friare roll på det där mittfältet. Och sen att en Madi Janogi spelar precis vid sidan av typ Stina Blackstenius i någon form av då. Ja, men 3-4-3, 3-5-2-variant. Det är väl nog det bästa vi har att sätta på banan just nu i alla fall.
Några invändningar på det, Kalle?
Nej, jag satt och väntade på att du sa Blackstenius där, skulle säga det. Men det gjorde du ju.
Ja, nej, men
såklart.
Ja. Hon är given och kommer ju dessutom i god form. Alltså Rolfö, Blackstenius är ju för mig våra största, alltså ganska tydligt lysande stjärnor. Vi har precis en av spelarna som har avgjort en Champions League-final.
Det var en sån sak.
Hallå. Och sen så Blackstenius som har faktiskt väldigt god vårform. Alltså kommer in till den här samlingen kanske bättre än vad hon har varit i Arsenal sen hon kom.
Ja, sen jag åkte på några, jag vet, har inte exakt kom, men det var någon axelarmskada här i slutet på säsongen. Men så ja, det var lite mitella och gips och skit, men det skulle väl inte vara någon fara alls för att vara fit for fight för VM. Och det är väl en skada, det var rätt så bra timing med tanke på att man ändå skulle gå på lite semester. Men som du säger, hon har ju börjat absolut hitta målet än mer. Det var ju lite snack i höstas om att det var lite svagt målskytte för hon. Henne kom ju in direkt bra i Arsenal förra vintern. Hade väl lite mer förväntningar på sig i höstas. Axla lite ansvar när det var väldigt mycket skador i den där offensiven med Bet Mead och Miedema och alla som försvann. Så fick väl inte heller samma service från övriga, men har varit bra under våren, och som du säger, hon kommer in som en stjärna som ska göra det för Sverige, och supergiven, alltså startnia rakt igenom hela mästerskapet.
Ja, nej, men det blir kul. Vi kommer återkomma till 23-mannatruppen, vi kommer återkomma till potentiella startelver. Vi har ju lite allsvenskt spel fortfarande kvar att damma av, så att säga, innan vi är mål. Om vi bara tar kort och avslutar med allsvenskan och det som har hänt på slutet. BP lyckades vinna en match, och sen så var de inte långt borta från att faktiskt knipa poäng mot Djurgården också, som ändå får ses som ett bottenlag, eller?
Ja, men det får de väl absolut se som efter en otroligt lång svit av väldigt svaga insatser. Sen tycker jag att det blir kanske onödigt spännande om vi tar på oss Djurgårdsglasögonen här. De hade ett par chanser, de hade väl två eller tre i stolpe och ribba, och det var ett par bra räddningar innan man till slut då kunde avgöra detta. Man hade ju 1-0 tidigt, men när 1-1 kommer så sätter väl tankarna igång i Djurgården att man håller på att tappa det där igen. Men lyckas få in 2-1 och håller ut sen. Det var ju en ruskigt, så det handlar ju väldigt mycket om att i alla fall segmentera sig från att inte vara indragen i den absoluta botten. Och det vet vi ju hur snabbt 3 poäng tar en ifrån det i damallsvenskan. Så Djurgården kan väl i alla fall, de kan ju inte andas ut, men de kan väl dra en lite lättnadens suck i alla fall att de inte är helt nere på BP-nivå nu.
Och de kommer ju fortsätta spela här nu intensivt hela vägen fram till, ja, men det är väl den 7 till den 9 juli som damallsvenskan ändå fortsätter att rulla på innan man samlas för att åka ner till The Land Down Under.
Ja, det är väl en 10-12 dagar kvar till åtminstone VM-premiär där när vi avslutar damallsvenskan, och de har väl sagt FIFA-krav på att man ska släppa till spelarna minst då 10 dagar innan mästerskapet. Så de kör in i kaklet i den svenska bollen.
Den har ju hunnit vända allsvenskan innan vi startar VM. Alltså det är den 17 omgången, Hammarby Piteå, Uppsala Kristianstad, ja, men så här, BP Peking. Mm. När vi kommer dit, det spelas otroligt mycket fotboll fram till det. Nu har vi ju ganska lätta omgångar för det som jag ser, ni får protestera om ni vill, de två, alltså, självklara guldkandidaterna. Sen har ju Piteå gjort vad de har gjort, och jag tycker att Kristianstad är tunga, men Hammarby Häcken tycker jag har någonting annat för att hålla i 30 omgångar.
Ja, men så är det väl absolut. Jag tror Häcken efter den här segern för det första som de tog då i fredags, om vi studsar tillbaka till det allsvenska spelet med 1-0 i 94, Filippa Kurmark då dessutom tillbaka. Det
var hennes första inhopp för säsongen. Det var de värda.
Ja, nej, men precis. Och de kom ut flygande där mot Kristianstad, men Kristianstads tyngd har vi ju återkommit till många gånger, hur de orkar stå pall och orkar stå emot. Så för Häcken var det ju förlösande. Jag vet inte, det kanske var lite sviterna av hur man firade den segern, eller i alla fall hur man andades ut från det, som gjorde att man inte riktigt lyckades ladda om inför cupfinalen. Men i allsvenskan håller jag dem ändå som ganska tydliga favorit. Man har ändå 5 poäng till godo på Hammarby, just som du säger, och Piteå, även om de då bara är 2 poäng bakom, så är det väl där vi kanske ändå tror att flest poängtapp framåt kan vänta.
Ja, Rosengård kommit igång också. Det tycker jag är viktigt då att
montera.
Jag tyckte det var en kul sekvens bara från den matchen. Vi nämnde ju att det slutade 7-1 till slut. Det stod 6-0 till Rosengård och så gör Växjö 1-6 och så säger kommentatorn: skönt för Växjö att få snygga till siffrorna. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte hur snygga
det
de blir.
Skönt det var. Nej, då, varken snygga eller
jag vet
eller
inte hur mycket de blev så snygga egentligen.
Men noterbart att Häcken har släppt in bara 3 mål, som har en ruskig defensiv. Mm-hmm. Släppte 3 igår i cupfinalen, lika många som de har släppt på hela säsongen då.
Ja, nej, exakt. Så det är väl återigen, det talar väl ändå någonstans om, vi pratar om att Jennifer Falk förlorar kanske målvaktsmatchen just igår, men sett över säsongen tillsammans då, ska vi verkligen säga, som är det där försvaret i Häcken, så har de ju varit extremt solida.
Mm, mycket bra, hörni, trevlig trekvart här tillsammans med er.
Mycket trevlig.
Vad händer framåt här nu? Vi jobbar in allsvensk omgång, ska bli helt kul. Nu tycker jag alla omgångar är så jävla roliga. Ja, men det är bra puls tycker jag på damfotbollen i Sverige nu.
Nej, men verkligen. Sen var jag lite besviken när jag såg Hammarby, eller vad säger jag, Norrköpings följe upp till Hammarby. Jag tyckte de hade basonerat ut att de skulle vara lite starkare på bortaläktaren, men de får väl knappt godkänt i alla fall.
Nej, Tapper får höja sin röst.
Verkligen.
Man hör dem knappt där. Och sen så drar jag till Tyskland på fredag. Ska se om vi kan surra lite om det också.
Ja, det vill vi ha.
Werder Bremen på lördag kväll. Det är liksom den matchen jag ser mest fram emot. Rock'n'roll cup med 25 minuters matcher. Oh. 6 stycken på lördagen. Så det är liksom bara en timme emellan. Och sen så bara gå in och bara max köra.
Men du lever ju drömmen. Fy fan vad kul.
Ja, alltså föräldradrömmen, ja, är ju att åka på en sån här cup. Såklart. Så det ser jag mycket fram emot. Mm. Så får ni ha en trevlig helg också. Alla ni som lyssnar på det här, som känner lite puls kring damfotbollen, tipsa alla era vänner, familj och grannar om att Toto 5 finns. Så fortsätter vi att ösa på.
Ja.
Det gör vi alltid.
Härligt. Hörs snart. Ciao Toti.
Ciao.
Ciao.